Vi ska tala över ämnet Daniel 9, 24 till och med 27. Det stod på någon affisch Daniel kort och gott, men vi ska inte tala om hela Daniels boken ikväll, utan om de verser i Daniels bok som har visat sig vara ganska svåra att tolka och förstå. Det är inte bara de svåraste verserna i Danielsboken, utan många menar att det är de mest svårtolkade verserna i hela Bibeln. Och tittar man efter i kommentarlitteraturen så finner man också att de här verserna tolkas ganska så olika. Det finns en rad olika tolkningar av de 70 veckor eller 70 sjuor som det talas om i dessa verser Daniel 9, 24 till och med 27. En del av svårigheten ligger i själva grundtextens ordalydelse. Orden är inte genomgående så lätta att förstå och sätta i ett sammanhang, och i själva den hebreiska grundtexten finns det vid några tillfällen också två olika förslag till läsning av texten. Det förhåller sig ju så att en hebreisk grundtext består först och främst av bara konsonanter. Men sedan kom judarna att med en rad små prickar ange vilka ord man borde läsa när man såg dessa konsonanter. Man kan ju läsa samma konsonanter ibland på olika sätt, det vill säga sätta olika vokaler till konsonanterna. Och i själva grundtexten så föreligger det här nu och då två olika förslag. Dels själva konsonanttexten och dels vokaler till konsonanterna som i några fall föreslår läsningen av ett annat ord än det mest naturliga, än det som konsonanterna tydligast bär vittnesbörd om. Och då är frågan vilket ord man ska välja vid översättningen och tolkningen. Ska man följa det som konsonanttexten bär tydligast vittnesbörd om, eller ska man följa det som vokalerna, prickarna, tycks tyda på, prickar som judarna då satte in från och med 600-talet ungefär efter Kristus, och som föreligger i våra tidigaste hebreiska handskrifter från cirka 900 efter Kristus. Vi har ju hittat äldre handskrifter som ni har talats om på hebreiska från Qumran, men de handskrifterna innehåller inga vokaler, utan det är bara konsonanttexten. Till detta kommer då att det också finns översättningar till andra språk från den hebreiska grundtexten, och översättningar som har gjorts redan före Kristi födelse och också under århundradena närmast efter Kristi födelse. Och de vittnar ibland om en lite annorlunda text än den som föreligger i den hebreiska grundtexten. Och det gör att man ibland kan bli då lite osäker. Och det här ger upphov till olika översättningar och olika tolkningar. Men de flesta tolkningsolikheterna och översättningsolikheterna har att göra med, kan man säga, olika spekulationer om vad det här bör handla om. Man har ofta fastnat för en alldeles speciell tolkning, och då har man försökt översätta så att texten ska backa upp eller stödja den favorittolkning man har fastnat för. Nu ska jag försöka, om det bara går, att redovisa vad som står i texten så långt man kan yttra sig ganska säkert om vad här står. Och har ni biblar så kan ni ju jämföra med de översättningar som ni har tillgång till och se i hur hög utsträckning det stämmer överens. Den 24 versen, den hör inte till det svårare i det här sammanhanget. Och tar vi det nu riktigt ordagrant så står det 77 år, eller om man så vill 70 veckor, eftersom en vecka består av 7 dagar. Men ordet behöver inte absolut säkert översättas med vecka, utan det är fråga om en period på 7 som innehåller alltså 7-talet. 77 år är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. Vi tar det så långt till att börja med. Det här är ju vad som uppenbaras för Daniel genom ängeln Gabriel som svar på hans syndabekännelse och bön till Gud, som det berättas i 9:e kapitlet från och med det 9:e kapitlets början. Vi kan läsa i översättning hur kapitlet börjar. I Darijavers, Ahasveros sons, första regeringsår, han som var av medisk släkt men som hade blivit upphöjd till konung över kaldéernas rike, i dennes första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som Herren hade angivit för profeten Jeremia när han sade att han ville låta 70 år gå till ända medan Jerusalem låg öde. Då vände jag mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade därvid i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände och sade. Och så följer denna bön som har ett mycket rikt innehåll och som ni gärna kan läsa grundligt senare. Vi ser av den här inledningen att Daniel har rannsakat skrifterna, och då framförallt Jeremias bok, och han har sett att där talas det om att Jerusalem ska ligga öde i 70 år. Och nu 538, det år när Darijavers, Ahasverus son, tog makten, förmodligen 538 eller kanske 539, vi vet inte riktigt säkert, då funderar Daniel på, har inte den här profetian nu nått sin fullbordan? Ödeläggelsen av staden, med det menas att folket har förts därifrån, och nu kan inte längre den av Gud instiftade gudstjänsten upprätthållas. Och detta är djup sorg, ett stort elände och ett vittnesbörd om folkets stora avfall. Men nu hade ju Gud lovat en återupprättelse. Och då undrar Daniel, kommer inte denna återupprättelse nu? Dessutom så hade denne Darijavers, eller Cyrus, som förmodligen är samma person, just i samband med sitt första regeringsår utfärdat ett edikt om att judafolket skulle få vända tillbaka till Jerusalem och återigen därmed få upprätta sin stad, sitt tempel, sin gudstjänst. Och detta edikt kan vi läsa om i Esras bok och också i andra krönikeboken. Och vi känner också detta edikt, denna befallning eller utsaga från utombibliska källor. Förmodligen är det därför så att när Daniel har läst i Jeremia om de 70 åren och samtidigt Cyrus befaller att nu får de åka tillbaka eller gå tillbaka till sitt land och bygga upp sin gudstjänst, då är väl den här förnedringens tid slut. Då är väl återupprättelsen inne. Och då svarar alltså Gud genom sin ängel, och så säger han inte 70 år utan han säger 77 år är bestämda över ditt folk, alltså dina landsmän, Israel efter köttet, eller det judiska folket, och över din heliga stad, det vill säga Jerusalem. Och vad ska då hända under denna tid? Och varför är en så lång tid bestämd? Den anges inte så där exakt. Och man kan fundera över tydningen 77 år. En del menar att det är årsveckor. Så att det skulle betyda då 70 gånger 7 år. Det vill säga 490 år är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. Det är en möjlig tolkning. Men vi vet samtidigt att i den apokalyptiska litteraturen, sådan litteratur som vi har i Daniels bok och i Uppenbarelseboken, den kallas för apokalyptisk litteratur. I sådan litteratur förekommer det mycket siffror. Många sifferuppgifter. Vi har det ju i Uppenbarelseboken 144 000 till exempel. Och vi har en rad siffror som ofta är delbara med 7. Talet 7 återkommer ofta. Det är 7 ljusstakar, det är 7 församlingar. Och det är mycket som har med 7 att göra. Och därför så får man vara lite försiktig att ta sifferuppgifterna i den apokalyptiska litteraturen som motsvarande, eller vad ska vi säga, ha samma budskap som sifferuppgifter har i annan form av litteratur. 144 000 till exempel betyder inte just 144 000 om man nu räknar en och en, precis så många kommer till himmelen, utan har ett symboliskt innehåll, ett bildligt innehåll som har att göra med fullständighet, med talet 12 och 12 gånger 12 och sedan 1000. När det alltså står 70 veckor så kunde det tänkas betyda 490 år, men det är inte absolut säkert. Det säger bara kort och gott 77 år är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. Och sedan står det till att innesluta avfallet. Ja, så står det enligt den naturligaste läsningen av konsonanttexten. Men man kan möjligtvis också tänka sig att verbet här skulle kunna betyda fullborda eller göra slut på. Till att innesluta, innestänga eller fullborda avfallet. Och till att försegla synder. Ja, så tycks det stå enligt konsonanttexten. Och det låter ju lite ovant. Till att försegla synder. Och judarna har vokaliserat texten så att det istället skulle stå till att göra en ände på eller fullborda synd. I singularis har de tagit ordet. Skillnaden blir inte så stor, det ändrar inte tolkningen just någonting, för att det måste innebära att om det är försegla, att synden stängs inne eller tas bort åt sidan och innesluts under sigill, eller att man gör slut på den, som det blir enligt en annan vokalisering, och det blir då ungefär samma betydelse. Och sen står det, och till att sona skuld. Och där är läsningen inte olika, utan det står så både enligt konsonanterna och enligt vokalerna. Och till att föra fram evigheters rättfärdighet. Och det kan man naturligtvis förenkla till att säga till att föra fram en evig rättfärdighet. Men nu tar jag det riktigt ordagrant. Och då står det till att föra fram evigheters rättfärdighet. Och till att besegla syn och profet. Till att besegla syn och profet. Och då är det där ett hebreiskt uttryckssätt som blir liktydigt med det profeterna har sett, det profeterna har skådat. Syn är ju namnet på profeternas undervisning. Jesaja-boken börjar ju med ordet syn, chazon, det som skådat, det som han har sett. Och syn och profet betyder då den profetiska uppenbarelsen, eller det profeterna har skådat. Det som alltså har sagts i Gamla testamentet. Till att besegla syn och profet. Och till att smörja en den allra heligaste. Här är det exakt det ord som brukas om det allra heligaste i templet. Kodesh, kodashim. Och det står utan bestämd artikel än den allra heligaste. Om vi nu ser tillbaka på detta igen, så är det alltså sex saker som ängeln räknar upp för Daniel som ska ske inom denna bestämda tid, dessa 70 veckor eller 7 år. Avfallet ska fullbordas eller det ska stängas inne. Synderna ska tillslutas, förseglas eller få ett slut. Skulden ska sonas. Evigheters rättfärdighet ska föras fram. Den profetiska undervisningen eller den profetiska uppenbarelsen eller syn och profet ska beseglas, det vill säga det ska visa sig att vad som är sagt av profeterna, det går i fullbordan, det var sant, det stämde, och än den allra heligaste ska bli smord. Vad kan det här betyda? Ja, det blir lättare att säga något bestämt om det om man fortsätter att läsa, men låt oss med en gång föregripa det och säga att detta måste ändå syfta på den fullbordan som ska ske genom Jesus Kristus, genom Messias. Daniel får alltså veta vad som är den verkliga upprättelsen av Jerusalem och av den rätta gudstjänsten och den rätta staden. Det är någonting som går utöver det som han hade tänkt sig när han läste i profeten Jeremias bok. 77 är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. Till att innesluta eller fullborda avfallet och till att försegla synder och till att sona eller övertäcka skuld och till att föra fram evigheters rättfärdighet, till att besegla den profetiska uppenbarelsen och till att smörja än den allra heligaste. Synden ska alltså sonas, avfallet och skulden och synden ska skaffas bort. Det är liksom den negativa sidan av saken, och den positiva sidan är att en evigheters rättfärdighet kommer att föras fram. Och därmed så går den profetiska uppenbarelsen i sin fullbordan. Uppfyllelsen finns alltså där genom detta verk. Och det är frågan om än den allra heligaste som smörjes. Alltså det rätta templet, inte det som man byggde upp med händer, utan det är ett annat tempel. Och det är om samma tempel Jesus talar om när man visar honom stenarna, de fintuggna stenarna i Herodes tempel. Han säger att det här templet ska rivas ner. Men på 3 dagar så ska det byggas upp igen. Han river ner det och han bygger upp det rätta templet. Och han är den allra heligaste. Den 25:e versen går då mera in på detaljerna. Hur blir det då med själva staden? Hur blir det då med det gammaltestamentliga gudsfolket? Jo, så ska du veta och förstå. Så börjar sen den 25:e versen. Du ska veta och förstå. Nu ska du verkligen lägga märke till följande. Från utgåendet av ett ord att återupprätta och bygga upp Jerusalem till Messias försten 7 sjuor och 62 sjuor. Det ska återbyggas upp. Och så står det ett par ord som är väldigt svåröversatta. Det kan betyda med gator och befästningsgravar eller med mur och vattenledning. Man är inte riktigt klar över innebörden, men förmodligen så är det med gator och befästningsgravar, det vill säga det som hör till en stad och en stad på den här tiden. En väl befäst och uppbyggd stad, men under tider av betryck. Ja, här ser ni en olikhet med många översättningar. I den översättning ni har framför er så har man satt punkt efter 7 veckor. Är det inte så? Och därmed har man fått en helt annan innebörd. Man har alltså sagt att det ska byggas upp under 7 veckor. Och sen ska det... Nej, att det ska gå 7 veckor fram till att Messias försten kommer. Och sedan ska det komma ytterligare 62 veckor då det ska byggas upp med gator och befästningsgravar, men under tider av betryck. Så står det i den översättning jag har, 1917 års översättning. Jag tror det står likadant i normalupplagan. Stämmer det? Från den tid då ordet om att Jerusalem åter skulle byggas upp utgick till dess en smord, en förste kommer, skulle 7 veckor förgå. Och där har man satt semikolon. Och sen står det, och under 62 veckor ska det åter byggas upp med sina gator och sina vallgravar och mock i tider av trångmål. Men den riktigare läsningen måste vara att de 7 veckorna och de 62 veckorna hör samman som den tidsperiod som ska gå fram till dess att Messias, försten, kommer. Om man nu tar dessa veckor som årsveckor, då betyder det 483 år. Och alla de som menar att det här måste ändå syftas på Messias, Jesus Kristus, de har då försökt hitta någon utgångspunkt som stämmer med att man tar de här åren inte som några symboler utan riktigt bokstavligt som vanliga år. Och vad kan det då vara för ett ord som har gått ut och som är utgångspunkten för dessa 483 år? Ja, de som räknar med att det är vanliga år, de tar då sin början antingen med år 458 eller år 445 före Kristus. Vad hände då? Jo, 458 så får Esra möjlighet att vända tillbaka för att verkligen ta itu med försoffningen i Jerusalem och se till att man troget vänder tillbaka till Guds ord och att staden blir återuppbyggd. Han lyckas inte så väl. Det är först Nehemja som kommer 445 och som också har den persiske konungens tillstånd, som man lyckas att bygga upp stadens murar. De som då räknar från 458, till exempel Geselius i sitt bibelverk, kan då i stort sett komma fram till att Kristi offentliga verksamhet börjar om man på 458 före Kristus lägger dessa 483 år. Det stämmer ganska så nära. Andra utgår ifrån det att Nehemja kommer och börjar bygga upp staden, sätter den i stånd, och det var alltså 445. Men lägger man 483 år på 445, då kommer man lite för långt fram. Men då har man funnit på den lösningen att man säger att det var inte år som var 365 dagar långa som man räknade med, utan kanske år som var 360 år eller kanske ännu kortare. Och då kan man korta ner tiden så pass att många menar att man kommer ganska så precis till Jesu offentliga verksamhet då, några år före år 30 efter Kristus, eller ungefär år 30. Men det stämmer inte så där alldeles. Och det som är det stora problemet med den här räkningen, det är: varför säger Herren genom sin ängel att det ska gå 7 veckor och 62 veckor? Varför säger han inte 69 veckor direkt? Varför delar han upp perioden i först 7 veckor och sen 62 veckor? Ja, det kan man inte förklara, och det förblir då mycket gåtfullt. Om man nu tänker på vad som är anledningen till Daniels bön och undran, så skulle det vara ganska naturligt att tänka sig att utgångspunkten är just det ord som just har utgått när Daniel ber den här bönen. Alltså det ord som är på Guds befallning Cyrus har utfärdat. Det är ju enligt profeten Jesaja en Guds ordning och en Guds skickelse att det blir en befrielse och en möjlighet att vända tillbaka genom Cyrus. Han kallas ju till och med för Herrens smorde, fast han är en hedning, i Jesajas 44 kapitel 28 vers och 45 kapitels första vers. Och han utfärdar alltså detta sensationella, att man får vända tillbaka, att man får bli befriad och att man återigen får bygga upp sin gudstjänst i Jerusalem. Om man tänker sig att man ska utgå ifrån denna tid, ja, då kan man inte ta dessa 77 år som rent bokstavligt 490 år, utan att man får fatta dem på det mera apokalyptiska sättet, som är utan att ange så där exakt precis enligt den vanliga räkningen. Och då skulle de första 7 veckorna eller 7:orna stämma väl med att ange, först kommer en tid som inte är lika lång, alls lika lång som den följande som är 62 7:or, utan endast 7 7:or då fram till detta att staden ska byggas upp. Och det skulle kunna syfta då på att det är först i och med Esra och Nehemja som staden byggs upp. Det går alltså 7 7:or innan det sker. Man vänder tillbaka, men man finner staden i dåligt skick och staden blir inte uppbyggd förrän från och med mitten av 400-talet när Esra och sedan Nehemja kommer. Det ska gå 7 7:or. Men så ska tiden fortsätta med ytterligare 62 7:or innan dess att Messias försten kommer. Messias, den smorde, som det står ordagrant, Mashiach, den smorde, han är alltså inte en överste präst bara, han är försten. Han är konungen, den utlovade smorde konungen. Det ska dröja ytterligare 62 7:or innan han kommer. Staden ska byggas upp med gator och befästningsgravar, men under tider av betryck. Det vill säga, den stora befrielsen som Daniel kanske trodde skulle komma nu omedelbart, den kommer inte på det sättet han trodde, och inte omedelbart, utan det ska gå 7 7:or och 62 7:or innan Messias försten kommer. Och sen den 26:e versen. Och efter de 62 7:orna så ska Messias avskäras utan att ha någonting. Det var ganska överraskande. Många hade ju trott att när då till slut Messias kommer, det skulle ju dröja ytterligare 62 7:or, och så kommer han då, men då ska han avskäras och ingenting är åt honom. Det var ju en utsaga som många stötte sig på, på samma sätt som man stötte sig på Jesaja 53. En ringa telning, föraktad, avvisad, avskydd av alla. Vi höll honom för ingenting. Man hade istället räknat med att det jordiska Jerusalem skulle bli stort och härligt. Nej, det skulle byggas upp under svårighet och under tider av betryck, stod det först. Och när Messias kommer, ja, då blir det inte heller detta jordiska tusenårsrike, utan han ska avskäras och ingenting ska vara åt honom, utan att ha någonting. Uttrycket han ska avskäras möter oss också i Jesaja 53. Och det används om den som avrättas, som dömes till döden och skärs bort ifrån det levandes land. Och han är fattig och utarmad, han har ingenting, övergiven av alla, en smärtornas man. Så skulle det alltså gå med Messias. Han skulle komma efter 7 veckor eller 7 sjuor plus 62 sjuor. Och efter dessa 62 sjuorna så skulle han alltså lida döden och inte ha någonting. Hur skulle det gå med staden då? Herren talar ju om två saker, både Messias och staden. Jo, den heliga staden ska en kommande furstes folk förstöra. Och sen kommer en del ord som är ganska svåra att sätta samman och förstå. Men jag ska försöka ta det ordagrant. Och dess slut, dess syftar då sannolikt inte på försten utan på staden. Och dess slut i en översvämning. Eller i översvämningen, i den översvämmande floden. Det vill säga, dess slut ska bli som vid en översvämning. Och detta ord som översätts med översvämning eller flod används om Guds vredesdom. På flera ställen hos profeterna återkommer detta ord och betyder då Guds vredesflod. Staden som man alltså hoppades på, det yttre synliga gudsriket enligt gamla förbundet, det skulle få ett slut under Guds vredesdom, så som i en översvämning, så som i Guds vredesdom. Och ända till slutet krig, det vill säga hela tiden till det slut krig. Man kan inte vänta sig någon glanstid här på jorden, så som en speciell geografisk gudsstad, utan ända till slutet krig. Och så står det, det oryggligt beslutade, eller det fast beslutade ödeläggelserna. Eller beslutade ödeläggelser. Det vill säga det som är fast beslutat. Det som står i Jesaja 10:23 med just samma hebreiska ord. Den fast beslutade domen på grund av folkets ohörsamhet och förstockelse. Den måste komma. Och det innebär ruin. Det innebär ödeläggelser. Ett märkligt svar alltså som Daniel får på sin undran och sin bön. Messias ska komma efter 69 sjuor, men han ska avskäras och ingenting är åt honom, och staden ska drabbas av Herrens vredesdom. Här anges inte exakt när detta ska ske. Det sägs bara att det blir därefter, efter den här tiden. Hur långt efter sägs inte. Och så i den 27:e versen. Och han skall bekräfta eller stadfästa ett förbund för de många för en vecka. Här menar nu somliga, för att anknyta till det föregående föredraget, att denne han, det är antikrist som ska komma. Men vi har ju sett i det föregående att det är två saker som här står i centrum. Det är Messias och det är staden. Och precis som det i den 26:e versen talas i första delen om Messias och vad som ska hända med honom, och i den andra delen av versen vad som ska hända med staden, så är det på samma sätt i den 27:e versen. Först talas det om Messias igen, vad han ska göra, och sen i den andra delen vad som ska hända med staden. Och därför kan han här omöjligen vara en antikrist, utan det måste syfta på Messias. Han skall stadfästa ett förbund för de många för en vecka eller en sjua. Och mitt i veckan, eller när halva sjuan gått, ska han avskaffa slaktoffer och spisoffer. Vad kan det här betyda? Ja, vad är det Messias gör? Jo, han stadfäster eller bekräftar Herrens nådesförbund för de många. Och ordet är många i Gamla testamentet, till exempel hos Jesaja, och även i Nya testamentet, utgjutet för de många till syndernas förlåtelse, betyder ju alla. Och varför står det en sjua, en vecka? Ja, man tänker sig att denna sjua är ungefär 7 år. Så, och det är många som tänker det så i utläggningen, då skulle denna sjua bestå dels av de 3,5 år ungefär som Jesu offentliga verksamhet omfattade, plus ytterligare lika lång tid när budskapet om den fullbordade försoningen går ut genom apostlarna under den första tiden, och direkt man går först till judafolket, och sedan stöts man i regel bort ifrån dem och går vidare till hedningarna, till de många. Mitt i veckan skulle alltså då betyda ungefär efter 3,5 år, så ska han avskaffa slaktoffer och spisoffer. Det skulle då stämma med detta att efter ungefär 3,5 år av offentlig verksamhet så dör Kristus på korset, vilket innebär att hela den gammaltestamentliga gudstjänsten nu är fullbordad och fullgjord. Slaktoffer och spisoffer är de båda ord som används om hela den gammaltestamentliga offertjänsten. Slaktoffer är blodiga offer och spisoffer är oblodiga. Det bringar han då att upphöra eller avskaffar i och med att de blir fullbordade genom hans offer. Så långt om Messias. Och sen om staden igen, så heter det, och det är väldigt svårt att översätta, och på styggelsernas vinge, han som ödelägger. Man får då sätta in ett verb. Är han som ödelägger eller kommer han som ödelägger? Vad kan det betyda? Ja, det är många funderingar om detta uttryck, på och på styggelsernas vinge. Ordet vinge används ofta i Bibeln om den yttersta punkten, det yttersta hörnet av någonting. Men det kunde också användas om kanske de yttersta delarna av själva templet, och det är många som tror att så är fallet. Och när det står på styggelsernas vinge, så skulle det då betyda på styggelsernas yttersta del, eller över styggelsernas yttersta del. Det vill säga över den yttersta delen av templet. Varför templet? Ja, ordet vinge kan förbindas med templet. Men hur kan då templet kallas för eller förbindas med styggelserna? Jo, menar man då, när Kristus har fullbordat sitt verk, om man inte tar emot denna fullbordan utan fortsätter likväl med de slaktoffer och spisoffer som han genom sin offerdöd har avskaffat, då har templet i Jerusalem blivit en styggelsernas boning. Och så är ju fallet, det fortsätter med offer i Jerusalem, fast det fullkomliga offret har offrats och framburits och en evigheters rättfärdighet förts fram. Man fortsätter ju ändå till år 70. Och över då detta tempel och över dess yttersta utpost, dess vinge, denna styggelsernas plats, kommer en som ödelägger, en som föröder. Och så står det, och till dess fullbordan eller fullkomlig ödeläggelse, och det beslutade utgjutes över antingen ödeläggaren eller, som många tar det, över det ödelagda. Det vill säga, domen ska komma över templet och över staden som har blivit en styggelsernas boning. Och det ska gå i fullbordan precis så som det är beslutat. Med andra ord sägs här då detsamma som sades i slutet på den 26:e versen. Och den heliga staden skall en kommande förstes folk förstöra. Det måste då syfta på romarna, och försten där är Vespasianus och Titus, som kommer och ödelägger templet och staden år 70 efter Kristus. Och därmed sätter Gud själv sin stämpel på att den gammaltestamentliga teokratin och gudstjänsten, den är avskaffad. Den har ju redan sedan flera år tillbaka fått sin fullbordan i och med att Messias har dött på korset och fullgjort sitt verk. Ja, ungefär på detta sätt skulle man kunna uppfatta den här texten, och då är det ju en mycket märklig men lärorik och trösterik utsaga. Den har då i regel missförstått på ett sätt som jag nu inte hinner gå igenom, för nu är tiden ute. Men låt mig kort säga, den vanligaste missuppfattningen som är egendomlig, den är den att man sätter en klyfta mellan gamla testamentet och dess fullbordan nya testamentet. Man menar att den rätta fullbordan av gamla testamentet är inte den som kommer genom Jesus Kristus när han avskäres, när han blir övergiven av alla och fullbordar den gammaltestamentliga offerlagstiftningen. Utan vi ska vänta oss en helt annan fullbordan, en som inte har börjat än, men en som så småningom ska komma. Egentligen, säger man, så skulle Jesus ha fullbordat gamla testamentet på ett annat sätt än vad han gjorde. Men i och med att man inte tog emot honom på rätt sätt, så gick det inte för Jesus att göra den fullbordan som han hade tänkt sig. Och så kom istället en parentes in med den kristna församlingen. Men den här parentesen, säger man, den ska ta slut en dag. Vi vet inte när församlingen ska ryckas bort härifrån. Och då ska den rätta fullbordan av gamla testamentet fortsätta. Det vill säga, då först kommer den 70:e veckan. Och nu är det ett stort glapp, ett gap mellan den 69:e och den 70:e veckan. Där lever vi nu. Dessa fantasier att det plötsligt här blir ett gap, eller att klockan har stannat i och med Kristi död på korset och inte går igen förrän församlingen försvinner, det är ju rena fantasier som inte har något stöd i texten. Så menar man att när klockan börjar att gå igen, när församlingen har försvunnit, då ska antikrist komma. Den är framtida politiska antikrist. Och han ska då hålla på en sjua, eller åtminstone 3,5 år. Och det är då vad man kallar för vedermödans tid. Så har man alltså vanställt detta, när det istället handlar om att Messias kommer att stadfästa och bekräfta förbundet för de många. Och det blir ingen annan uppfyllelse och fullbordan av profet och profetia än den som kommer genom Jesus Kristus och hans fullbordade försoning. Amen.